Nu ska vi läsa Bibeln och vi ska läsa två bibelord. Först ifrån Efesebrevet, sen ifrån också första Korinthierbrevet 12. Så har du snör eller har du två fingrar så kan du liksom bläddra fram lite under tiden som jag bara berättar lite grann om vad vi är på väg in i som kyrka. Inför det här året så kände jag att i mångt och mycket, det finns så mycket viktiga saker för oss att liksom lära oss, att predika, att fokusera på. Men väldigt mycket också behöver vi hela tiden återvända till grunderna. Påminna oss. Och det är alltid en risk det där att vi som har varit med länge, vi som har hört många predikningar, vi som har gått i kyrkan länge, att vi tappar bort liksom grunderna. Varför vi är här, vad vi tror på, vilka vi är. Och likadant är det ju väldigt lätt då att vi som varit med länge tar för givet att alla som kommer nya har koll på vad vi ju tar för givet och vad vi liksom alltid har stått på. Och därför så bara fick jag liksom det här, det är inget nytt, men liksom back to basics. Tillbaka till grunderna. Och att bara få återvända till grunderna. Och därför så under det här året och säkert nästa år också så kommer vi ha lite så här små nedslag. Ni kanske kommer ihåg, vi körde en sån vända i februari när vi talar om Bibeln. Vad tror vi om Bibeln egentligen? Vad har det för liksom, vad betyder det i våra liv? Och nu så kommer det vara några söndagar framåt här där vi tar back to basics, kyrkan. Och bara påminner oss om vilka vi är, vad vårt uppdrag är, varför vi är här. Och inte minst liksom en del också just kring våran församlingskropp här så att säga. Att vi har fått ett uppdrag, vi har fått ett, Gud har lett oss tror jag, till den här platsen för att vi ska få vara med och fortsätta nå nya människor, fortsätta vara till inspiration för andra, betjäna människor. Och därför också när vi är så glada att få välkomna så många nya så känns det också så angeläget. Läget att bara få påminna sig om saker som har tagit oss hit. Och det kommer vara fokus nu de här kommande veckorna framåt. Och nu blir det liksom del ett då. Vi ska läsa nu. Efesbrevet 1 och vers 22 och vers 23. Så ska vi läsa där. Där står det. Allt lade han, alltså Gud, under hans fötter och honom som är huvud över allting, alltså Kristus, gav han till församlingen. Som är hans kropp, fullheten av honom, som uppfyller allt i alla. Gud har gett all makt i himmel och på jord till sin son Jesus Kristus. Och han, Jesus Kristus, blev given till församlingen, Kristi kropp. Och vi är fullheten av honom. Som uppfyller allt i alla. Så att vi är alltså här för att visa Jesus och göra honom synlig. Första Korinthierbrevet kapitel 12 utvecklar Paulus detta ännu mer. Och det finns ju mycket man kan säga om församlingen. Men just detta med att det är en kropp tycker jag är den starkaste och kanske viktigaste bilden att ha med sig. Och förståelsen av vad församlingen är för någonting. I första Korinthierbrevet 12 så undervisar Paulus detta hela kapitlet nästan. Och vi hoppar rakt in nu i vers 27, vers 28. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare. Sen några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Kristi kropp, och det är det som är mitt fokus idag, det är församlingen. Församlingen är Kristi kropp. Och alla vi som genom vår tro på Jesus låtit döpa oss till honom är en del av kroppen. Och han är huvudet, men vi är alla delar av den. Och jag älskar detta, för det säger både att var och en av oss, alla vi som sitter här, alla som är med, liksom följer med hemifrån, alla som är på kids, alla som nu har vi hela tiden två tankar i huvudet samtidigt. Vi är inte en exklusiv, vi i den här kyrkan är inte exklusivt Kristi kropp. Vi är det tillsammans med alla troende över hela vår värld. Det är olika samfund, olika grenar utav kristenheten som förenas i tron på Jesus Kristus som Guds son, som dog på korset, som uppstod på tredje dagen, sitter på Faderns högra sida, vi tror på Bibeln och så vidare. Men vi som är här, du behövs. Du är en del av kroppen som utan dig så är det någonting som saknas i kroppen. Men det visar också så tydligt att vi behöver alla kroppen. Ingen av oss klarar sig själva. Ingen av oss kan säga ensam är nog, jag har min tro för mig själv. Jag är liksom salig på min egen tro eller vad vi nu har för några idéer. Eller är jag så trött på kyrkan, det här institutionaliserade och det här liksom stela. Nej. Det är inte för mig. Jag kör mitt eget race. Det är inte Guds tanke. Utan jag behöver kroppen och kroppen behöver mig. Så enkelt är det. Och Kristi kropp är var och en tillsammans. Det finns både någonting av det här personliga, individuella, men det finns också väldigt mycket av det gemensamma och det som vi gör tillsammans. Så att vi får ha de här tankarna båda två samtidigt, att det är var och en tillsammans. Ni är alla Kristi kropp och var och en delar av den. Så det är både någonting som vi behöver aktivt faktiskt bestämma oss för att det här är något jag vill vara en del av. Men vi vet också att vi behöver det gemensamma. I den här kroppen finns det bara ett huvud. Och det är ingen pastor, det är ingen apostel, profet eller evangelist eller någon annan av dem som räknas upp här. Utan det är Jesus Kristus som är huvudet. Sen har Jesus Kristus gett gåvor till församlingen. Och de gåvorna, vet du vad? Det är du och jag. Vi är Jesus gåvor till församlingen. Och där har han gett några till att vara apostlar, profeter och som vi läste här. Och i Efesierbrevet 4 så utvecklar ju Paulus detta ytterligare och nämner just 5 stycken tjänstegåvor. Men det jag tycker så mycket om också i den här verserna vi läste här. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag har alltid tänkt på det. Men okej, apostlar, profeter, lärare, kraft. Några ska göra kraftiga, några ska bota sjuka. Sen står det här också. Några har fått gåvor till att hjälpa. Några har fått gåvor till att styra. Några har fått gåvor att tala olika tungomål. Så att även detta, precis lika viktigt som det är att vi har apostlar och profeter, lika viktigt är att vi har människor som är duktiga på att hjälpa. Och det är bra också att vi har människor som är duktiga på att styra. Och vi har gett en grupp människor i den här församlingen förtroendet att få styra och leda. Nämligen vår församlingsledning. Som har fått liksom vårt gemensamma förtroende att vara med och styra och leda och liksom ta täten i det. Och så får vi tillsammans bli en del av det. Men vi har blivit givna gåvor. Församlingens gåvorna till församlingen är du och jag. Och då, om du liksom har en dålig dag så kan du tänka ibland på att jag är faktiskt en gåva till församlingen. Så kan du liksom sträcka lite på dig så här och känna wow, det är bra. Jag har någonting som församlingen behöver. Och nu är inte det viktiga vilken församling vi är en del av, men det är viktigt att vi är en del av en församling. Tror jag. Det är min fasta övertygelse. I all vår ofullkomlighet, i all församlingens brist, så är det fortfarande den bästa planen. Det är Guds plan för att visa sig och göra sig synlig här på jorden. Okej. Jag tror att en viktig sak för oss som kyrka är att vi är måna om att ha en välkomnande, inkluderande, generös atmosfär när vi möts. Jag hoppas att det inte kommer som en nyhet för dig som kanske brukar gå i kyrkan och bara vad snackar de om nu? Utan jag hoppas att det är någonting du känner, ja, men jag känner igen det där. Det är det bästa som finns när vi har till exempel träff med nya medlemmar och vi berättar om vår kultur, att vi vill vara generösa, vi vill vara guldgrävare som lockar fram det bästa i människor. Och de kan direkt säga, men det har jag ju mött. Det du nu säger är liksom inte bara en skrivbordsprodukt som är helt främmande för mig, utan jag har mött det. Och när du nu sätter ord på det så känner jag igen det. Och det är någonting väldigt härligt med det. Och med det sagt så vill vi att du ska känna, oavsett hur du kommit hit, om du kallar dig kristen eller inte, så vill jag att du ska kunna liksom komma hit, luta dig tillbaka, slappna av, delta, ta emot, öppna dig. Låta liksom Guds kärlek få beröra dig. Och så jag hoppas att det här är någonting du kan känna igen dig i. Och nu väntar alla på, men när kommer det män? När kommer det män? Män. Men det kommer inget män, men det kommer ett på samma gång. På samma gång som vill vara generösa, inkluderande, välkomnande, inte liksom pushande. På samma gång vill vi vara en utmanande, uppmuntrande och ibland lite obekväm gemenskap. Därför att vi vill locka dig att ta ett nästa steg med Jesus. Vi vill locka dig att gå lite utanför din komfortzon och kliva in i det som Gud har tänkt för dig. För att det här med att kroppen behöver liksom, kroppens delar behöver vara i funktion, behöver vara aktiva. Och i det så vill vi på samma gång utmana dig. Och ibland så kanske du känner att när vi predikar, när vi talar fram eller vad det nu är för någonting, att vi är lite obekväma. Och det tycker jag är bra i så fall. För att det har aldrig varit tänken bara att vi ska liksom klia människor bakom örat, att allting, det är liksom ingenting som skaver, ingenting som utmanar min nuvarande livsstil. Utan jag tror att vi ska leva med det här båda två på samma gång. Du kan komma hit till kyrkan hur länge du vill utan att ha en bekännande tro på Jesus. Men nästan till varje söndag så vill vi också ge dig möjlighet att säga ditt ja till Jesus. Vi vill bjuda in dig till det. Vi vill uppmuntra dig till det. Du kan få komma hit, du kan få sitta här, du kan få vara med på våra gudstjänster, våra connectgrupper utan att ge en enda krona till den här kyrkan. Det är helt okej. Men du kommer också varje söndag blir uppmuntrad, utmanad, lockad att faktiskt vara med och vara en generös givare och på det sättet bidra till vårat gemensamma som vi gör tillsammans. Idag så skulle jag vilja tala om några stycken steg. Vi jobbade fram en medlemshandbok här i våras. För som sagt, vi har välkomnat väldigt mycket nya medlemmar. Och vi inser att det är omöjligt att ha liksom individuella samtal med alla. Och alla får samma information och får veta samma sak. Så hur ska vi liksom kunna göra detta? Då har vi tagit fram den här. Men bra, vi får gärna plocka upp den även du som har varit med tidigare. Och här har vi försökt samla liksom det viktiga, det mest kärnfulla i liksom, vad som är en del av att vara medlem med kyrkan och vilka vi är och sådär. Och så finns det där också att vi har inte så många krav egentligen på att bli medlem. Utan det som finns som krav det är att du har en personlig tro på Jesus Kristus. Att du låtit döpa dig på din egen tro och bekännelse. Och att du också vill liksom stå bakom liksom kyrkans riktlinjer för att vara en medlem helt enkelt. Och det är det vi har försökt att liksom sammanfatta i den här. Sen finns det mycket vi uppmuntrar dig till. Vi utmanar, vi lockar dig till. Och vi brukar ofta lyfta fram fyra saker. Gudstjänst, connectgrupp, team, givande. Och allt det här är saker som vi tror är bra för alla i kyrkan. Att vara en del av, att ha som en prioritering. Men jag skulle vilja utveckla detta lite grann idag. Med fem stycken steg i hur du kan så att säga få antingen bli en del av Kristi kropp. Eller liksom koppla upp dig, vara en aktiv del, en aktiv lem utav kroppen. Och det första utav allt, och liksom med såklart då den nytestamentliga församlingen som förebild. Så de här kommande veckorna, vi kommer ju också ha några spännande gäster som sagt, men så vill jag liksom fokusera på livet i den här nytestamentliga församlingen och vad vi kan se där och vad vi kan plocka ut därifrån och vad vi kan lära oss av dem. Och det första ska vi upptäcka då i Apostlagärningarna 2. Apostlagärningarna 2. Så om du känner att det är lite obekvämt så är det bra. Om du på samma gång känner att det känns ganska välkomnande och inbjudande så är det också bra. Vi ska läsa Apostlagärningarna 2, 40-41. Nummer ett, vad är det första, vad är det viktigaste? Jo, men det är det som står här naturligtvis då. Apostlagärningarna 2, 40-41, det står med många andra ord vittnade han, alltså Petrus, och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Det första jag vill uppmuntra dig till det är såklart att bli en kristen. Att låt er frälsas. Låt liksom det som ni har hört, det som vi har predikat om, låt det få bli en del av ditt liv. Och kanske att du inte kallar dig kristen, kanske att du inte vet om du är kristen. Då är naturligtvis det vi alltid vill uppmuntra till att bli en kristen. Du kan få liksom leva ett liv där Jesus är en naturlig del av ditt liv. Vår frälsning är 100% vad Jesus har gjort för oss. Men utifrån att vi förstår vem han är, att vi förstår vad han har gjort för oss, så kommer också ett gensvar från dig och mig. Där vi antingen säger nej tack, det där är inte för mig. Eller där vi kan få ge vårt gensvar, säga vårt ja. ta ett aktivt steg till att ta emot och bli en kristen. Och det som vi såg här var att när Petrus predikade, det första han gjorde det var att de lät döpa sig. Och vi döps alltså in i Kristi kropp. Vi blir en kristen, vi blir en del av kroppen. Jag vill bara uppmuntra dig till detta. Om du ännu inte har gjort det, bli en kristen. Säg ditt ja till Jesus. Låt döpa dig i vatten. Berätta för någon att du är kristen. Börja liksom umgås med Jesus. Tala med honom. Formulera din egen bön. Öppna Bibeln och fundera liksom, vad kan jag lära mig av detta? Och tala om för andra, bjud med någon annan. Bli en kristen. Det andra jag vill säga till dig som kanske kopplar mer med detta med team som vi lyfte förut, det är att också gå med i uppdraget. Gå med i uppdraget. Bli en del av det som Gud vill göra i och genom sin församling. I Apostlagärningarna 6, vi bara bläddrar fram lite grann, för det är en väldig tillväxt här. Vi läste här 3000 som kommer till tro. Det står att det var var dag kom människor till tro, och så fortsätter den här tillväxten. Och det är underbart att läsa om. Och så kommer vi till kapitel 6. Och det här är en sån otroligt nyttig liksom reality check. Eller vad säger man? Just det. Det var inte bara härligt att växa. Det var inte bara härligt med väckelse. Utan det var faktiskt en del utmaningar. Det står så här i Apostlagärningarna 6, vers 1. Vid den tiden när antalet lärjungar växte. Underbart, det växer. Det är väckelse. Människor kommer till tro, blir döpta, läggs till församlingen. Då började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sa: det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Du vet att när uppdraget, när ansvaret, när verket, när församlingen växer, så blir de som har ansvar, de som leder, blir flaskhalsar om inte fler lemmar i kroppen aktiveras. Det finns en tanke, inte minst i mindre församlingar, om att ja, men det är bara om pastorn kommer när jag fyller år, eller om pastorn kommer med en julblomma, då är det liksom riktigt bra. Men om inte pastorn kommer, då är det liksom lite sämre. Jag förstår det. Jag försöker att vara delaktig. Jag försöker leva efter devisen att göra för en det jag skulle vilja göra för alla. Men jag kan inte göra för alla det jag kan göra för en. Och om vi ska ha den här bilden att det är bara om den personen ber för mig, eller det är bara om den kommer hem till mig, det är bara om den predikar som det är bra, eller vad det nu är för någonting, då kommer vi själva sätta ett lock på kyrkan. Vi kommer ha lagt en låg ribba för tillväxt. Därför att det kan inte växa, det blir en flaskhals. Det går liksom inte att förmedla fler saker genom bara 2 par händer, utan det som behövs är fler händer, fler människor, fler liksom lemmar i kroppen som aktiveras. Och här ser vi att det behövdes visa personer som hade gott anseende, som kunde kliva in och vara med och bära och ta ansvar. Som kom med i uppdraget. Och uppdraget, det är faktiskt Guds uppdrag. Det är hans uppdrag. Missio Dei brukar man tala om. Guds mission. Guds tjänst, Guds sändande, Guds planer. Det är det vi bjuder dig in till. Och liksom vi som kyrka är ju bara en liten del av Guds stora plan. Men det vi bjuder dig in till, det är att vara med och bli en del av Guds plan. Bli en del av hans uppdrag. Var en del av Guds mission. Och var det gärna genom den här lokala församlingskroppen. Och så kan du få vara med och tjäna. Och det här är någonting som vi faktiskt kallas till. Så fort vi säger vårt ja till Jesus, så välkomnar oss också att bli en del av uppdraget. Återigen, det var aldrig tänkt att tron skulle stanna i en personlig tro. Det börjar med en personlig tro på Jesus. Och sen får vi börja vara med och dela med oss av det. Och i detta så får vi vara en del i det som Gud har gett oss som vision här. att vara med och tjäna Gud, att liksom vara frimodiga i det som han har anförtrott oss, att vara goda förvaltare med de liksom resurser han har lagt i vår hand, så vill vi vara frimodiga i det och liksom centrerade runt det också. Därför att just nu så är vi 715 medlemmar. Och det säger sig självt att vi kan inte ha, det här betyder inte att det kan vara 715 personer som bestämmer vad vi ska göra och när vi ska göra det. Utan vi faktiskt behöver, något av det viktigaste ibland är vad vi ska säga nej till, så att vi kan säga ja till rätt saker, att vi kan hålla oss centrerade runt uppdraget, att vi inte tappar bort oss, att vi inte springer på alla bollar som finns, för det finns så mycket man kan göra. Och att vi säger nej till någonting betyder inte att det är fel eller att det är dåligt, att det är teologiskt felaktigt. Det kan bara betyda att det där kommer ta oss bort, det där kommer stjäla fokus. Det kommer göra att vi liksom inte riktigt kan ha kvar fokus på det som Gud har kallat oss till. Och vår vision är en kyrka som människor vill bli en del av. Och med tanke på alla människor som vi möter här och som vi får välkomna, så måste man säga att det är en vision som lever och som vi får fira och glädjas över. Och då som klart, när det växer, då kommer det också helt naturligt in mycket tankar, mycket idéer. Fantastiska idéer. Mycket åsikter och liksom funderingar som väldigt mycket kan vara väldigt bra. Men också en orsak till kanske att du kommit med i den här kyrkan är för att du har mött någonting här utav liksom ett fokus. Att vi har ett driv som är i en viss riktning. Och anledningen till att vi har det där fokuset kan ju också bero på att vi inte har låtit oss tänka och göra allt annat. Så att ibland så tänker jag sådär att liksom, kan vi inte göra det här, kan vi inte göra det här, kan vi inte börja med det här, kan vi inte starta upp det här? Jo, men om vi gör det, då är risken att vi tappar bort det som gjorde att du faktiskt trivdes här och ville vara en del av detta från första början. Jag vet inte om ni hänger med på min tankegång här. Det betyder inte att vi inte har nya saker att lära oss, att vi inte kan växa och så vidare. Men vi vill göra hela tiden centrerade kring uppdraget. Gå med i uppdraget. Poängen är inte hitta på ett nytt uppdrag. Nej, gå med i uppdrag. Bli en del av någonting större. Var med och tjäna. Och det är så starkt också att när vi börjar tjäna, då flyttas också fokus från oss själva till någon annan. Därför att i tjänandet så är det väldigt, handlar det väldigt lite om mig. Och väldigt mycket om dem jag är satt att tjäna. Dem jag är satt att hjälpa. Vårt välkomstteam här ute, de har fokus på dig och mig. När vi kommer in genom kyrkdörrarna så tänker de på dig och mig. De ser oss i ögonen. De hälsar på oss. Våra tekniker här som sitter och jobbar här. Liksom, när de sätter upp detta, att allting ska funka, då gör de inte det för att de ska få, liksom, få en härlig upplevelse. De gör ju det med tanke på alla oss som kommer hit för att fira gudstjänst. Alla som är med, delar ut mat, eller de som är med och tjänar på vår second hand gengåvan, gör ju inte det för att då kanske jag kan få första tjäng och köpa grejer som har kommit in på second handen innan någon annan gör det. Det är inte därför, nej. Vi är ju där och tjänar för att det här kommer gagna någon annan. Det här kommer hjälpa någon annan. Och i det så blir vi väldigt lika Jesus faktiskt. För Jesus hade väldigt lite fokus på sig själv. Och väldigt mycket fokus på andra. Så gå med i uppdraget. För så här står det i Matteus 20:28. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så jag vill uppmuntra dig, gå med i uppdraget. Du som har kommit med, du som har blivit medlem nyligen och kanske liksom älskar att komma hit och trivs på gudstjänsterna och liksom gillar och dina barn trivs här. Vi behöver dig. Vi behöver dig. Du behöver komma med, du behöver kroka arm. Därför att även om mycket ser ut som att det ser ut att funka, allting är ju så bra här, liksom, eller vad du nu har för tankar. Om du bara visste liksom, hur vi kämpar ibland och hur vi behöver mer människor som krokar arm och som vill vara med fokuset på att människor ska få lära känna Jesus, så gå med i uppdraget. Nästa sak jag vill säga, och nu ska vi spida på lite grann, inser jag. Ta med en vän. Ta med en vän. Det som vi har fått uppleva, det vi har fått vara med om, det är för bra för att hålla för oss själva. Och det här är någonting jag vill bli utmanad i ständigt och jämt. Att liksom, låt det vara naturligt att bjuda med till kyrkan. Jag har också insett det att så ofta är det vi som dömer ut huruvida en människa är intresserad av Jesus eller inte. Inte de själva. Jag vet att, och någon har sagt också så här, att ett bra sätt är att säga men du, skulle inte du vilja komma på ett studiebesök i vår kyrka? Det är ett väldigt bra sätt att bjuda in någon till. Ja, men jag är inte kristen. Nej, men det är inte handlar om det. Men bara kom och titta liksom, så kan vi se lite. Kan du berätta hur du upplevde det och vad du kändes och sådär. Jättebra tips på hur du kan få bjuda med någon till kyrkan. Och det är så underbart med människor som är nya i tron. Därför att det är så naturligt, det är så självklart. När man precis har fått uppleva att ens liv har gått från mörker till ljus och någonting har förändrats, så är det så självklart att mina vänner vill ha det här också. Och det här är någonting som vi gammelkristna behöver utmana oss i och jobba med och omge oss med nya människor som är nya i tron. För där har du som är ny i tron, du kan lära oss som en 111-årig kyrka att liksom inte tappa bort den där gnistan, inte tappa bort den där kärleken till vad Jesus har gjort i våra liv. Så du som är ny i kyrkan, vet du vad, det är en viktig uppgift för oss att du låter din entusiasm och din liksom nyförälskelse i Jesus. Vi behöver den, jag behöver den. Jag behöver drabbas av den på nytt. Jag behöver påminna mig om det. Jag behöver liksom få tag i det om och om igen. Johannes 1, 45-46. Då står det. Vi ska slå upp det här nu. Bara för att jag pratar mycket ska vi inte ta tid med. Så ska vi ändå ta tid med att slå upp i. Men det tycker jag är viktigt. Johannes 1, 45-46. Jesus håller på att kalla sina nya lärjungar. Och så älskar jag vad det står här. Både om Filippus lite tidigare, men sen också här i vers 45 och 46. Filippus fann Natanael och sa till honom: vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa till honom: från Nasaret? Kan det komma något gött från därifrån? Nu får man ju passa sig. Man kan inte skämta med Götene och Tira Hörlum eller vad det är för någonting längre. För att ni är ju här, människor därifrån, så att vi får ta det lugnt här. Från Nasaret, kan det komma något därifrån? Filippus svarade: ja, men kom och se. Älskar detta. Jag vet inte vad du får för reaktion när du berättar att du är kristen eller du är med och liksom går till en pingkyrka eller vad det nu är för någonting. Va? Pingkyrka? Kom och se. Du behöver inte ha alla svar på allting i hela världen. Du måste inte liksom kunna lägga fram 14 bibelord och liksom kunna lägga upp ett apologetiskt argument. Och allt det där är bra, men du behöver inte kunna det. Du kan bara säga: vet du vad? Jag har funnit Jesus. Jag har funnit han som liksom, han har förvandlat mitt liv. Va? Vad snackar de om? Vad tror du? Det är en saga. Det är ju påhittat. Pings, de är galna. Det är Knutby. Ja, men du, kom och se. Kom och se. Det är rätt skönt. Du behöver inte liksom ha lite sån cliffhanger liksom. Du skulle bara veta vad vi håller på med på söndagar. Kom och se. Och så får vi som församlingskropp hjälpa åt. Där du kanske inte har alla svaren. Du kanske inte vet hur man ska leda någon till tro eller vad det är för någonting. Ja, men då finns ju vi här. Och vi kan få bjuda in, vi kan få hjälpas åt och vi kan få leda nya människor till Jesus. Detta är inte, har ni varit med om det här på Facebook? Jag vet inte om det är så inne längre, men det här med evenemang på Facebook eller grupper på Facebook, så kan det stå så här att endast administratören har rätt att bjuda in nya personer till gruppen. Har ni varit med om sånt? Eller evenemang, födelsedagskalas, endast inbjudna gäster. Och då vet man, okej, jag ska inte liksom fråga om han eller hon ska komma, för tänk om de inte ska komma och så får de, ja, det blir, kan bli känsligt. Han bara håller för dig själv. Nej, jag ska. Men Guds församling är inte sådan. Det är ingen administratör som sitter på rättigheterna här. Det är inte bara en exklusiv grupp. Det är inte bara tungomålstalande. Det är inte bara tiondegivare. Det är inte bara liksom, det finns inga sådana liksom gränser, utan här är ett evenemang. Här är en plats. Här är en gemenskap där alla har rätt att bjuda in vem man vill. När man vill. Så du behöver inte fråga om lov. Det är bara att bjuda med någon. Du vet, det är en sån otroligt hög majoritet av alla som kommer till tro som gör det på grund av en relation. En familjemedlem, en kompis, en arbetskamrat. Någon har varit avgörande för att man har kommit till tro. Kanske att man har tagit ett beslut, liksom bett till frälsning i en gudstjänst eller vid en kampanj eller vad vet jag för någonting. Men ofta, varför är jag på den här gudstjänsten för första början? Jo, för att någon har bjudit med mig. Någon har tagit med mig. Så ta med en vän. Nästa sak jag vill säga till dig och mig, det är: välj gemenskap. Välj gemenskap. Apostlagärningarna 2:42, det talas om att de höll troget fast vid undervisningen, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje dag var de troget enligt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd. De var överlåtna till gemenskapen. Och någonting, vi vill att gemenskap ska vara överallt i vår kyrka. Vi vill att det ska vara gemenskap här och nu. Vi vill att det ska vara gemenskap om en liten stund i foajén, innan gudstjänsten i foajén. När vi har liksom teamsamlingar. Överallt vill vi att det ska vara gemenskap. Men en plats där vi verkligen vill säkerställa detta, det är våra connect-grupper. Våra smågrupper, en liten grupp i den stora församlingen. Och det här är någonting som är så viktigt. Någonting som betyder så mycket för så många att kunna få vara en del av en sammanhang som faktiskt kan mitt namn, som vet hur många barn jag har, som liksom vet var jag jobbar någonstans och så vidare. Connect-gruppen har så mycket att ge. Och jag vet också att Connect-gruppen kan vara bland det första vi väljer bort. Jag är själv Connect-gruppsledare, jag och Caroline, med småbarnsfamiljer. Och då vet ni, där finns det... Det är väldigt lätt att hitta en orsak och hitta en ursäkt och allt möjligt att inte kunna. Saker händer, det är självklart så. Vi blir sjuka och det är allt möjligt. Men det är väldigt, väldigt lätt att välja bort det. För att vi ska ju bara träffas. Vi ska ju bara be. Vi ska ju bara läsa Bibeln och samtala om tro. Vi ska ju inte göra någonting. Vi ska ju inte uträtta någonting. Vi ska liksom ingen, det blir ingen skillnad om jag kommer eller inte. Så här är det lätt att tänka. Och så är det superlätt att välja bort Connect-gruppen. Men jag vill säga till dig, ett sätt att faktiskt motivera är att välj gemenskap. Bara för gemenskapens skull. Det är liksom, jag har mycket viktigare saker. Det finns så mycket viktigt. Men trots all brister också i Connect-grupperna, för att det är en brist, och jag brukar ofta jämföra det med en trädgård. Du vet, det växer ogräs, vi behöver plantera om, vi behöver vattna, vi behöver gödsla. Och ibland så behöver vi bara inse när den här är död, den här plantan, vi får sätta en ny. Vi har försökt att få liv i en fläder i ett hörn i våran trädgård nu i 5-6 år. Karo är fanatisk att vi ska ha fläderbuske i trädgården. Liksom innan våra svärföräldrar inte längre liksom har kvar sin fantastiska fläderproduktion. Och de har dött ett efter ett efter ett. Men Karo säger bara, Simon, innan den här veckan är slut så ska du ha grävt upp en grop och vi ska ha satt en ny fläderbuske. Om det så är det sista jag gör. Och nu i somras, äntligen, så har vi nu liksom efter att vi har, jag vet inte allt vi har gjort, alltså det är för mycket att gå in på. Men nu äntligen så är det en liten stackars av de här 4-5 vi har satt som faktiskt håller på att växa. Det är fantastiskt. Och så kan det vara med Connect-gruppen också. Vi behöver ibland plantera om, vi behöver tänka nytt, vi behöver göra igen. Och så mycket svar på tal om att så viktigt med omsorgen. Syftet med våra Connect-grupper, det är inte att du ska få bibelstudier, att du ska liksom ha 48 minuters lovsång, även om ni får gärna lovsjunga. Men våra primära syfte, det är gemenskap, personlig omsorg, ta ett nästa steg med Jesus. Gemenskap, personlig omsorg, ta ett nästa steg med Jesus. Och om det där ska hänga på att vi är några få pastorer, några få församlingsledare som ska få alla att känna att de får personlig omsorg, ska alla få känna att de har gemenskap, ska alla ta ett nästa steg med Jesus, återigen, vi lägger lock på hur vi kan växa som kyrka. Men om Connect-grupperna funkar, då är det svaret på så många av frågorna vi ställer oss. Hur ska alla nya som kommer in kunna lära känna någon? Connect-grupper. Hur ska den som kommer till tro få andliga fäder och någon som kan liksom ta de första stegen i lärjungaskap? Connect-gruppen. Hur ska vi kunna bry oss och veta om när någon är sjuk eller någon inte har kommit på ett tag? Connect-grupper. Hur ska vi kunna växa större som kyrka och samtidigt behålla den här nära gemenskapen? Connect-grupper. Hur ska vi alla kunna ha en närstående ledare som kan visa personlig omsorg för oss? Connect-grupper. Så mycket, så jag vill uppmuntra dig, välj gemenskap. Och det sista jag vill säga är ge generöst. Och det ska jag bara nämna för dig. Ge generöst. Givande kanske på så många sätt, men vi ska ge generöst i Jesu namn. Och det gjorde de också i Apostlagärningarna 4:34-37. Den får du skriva upp och så får lovsteamet komma fram. Och så ska jag börja runda av min predikan här. Får återkomma till detta med givande, men att också ge generöst är en sån otroligt viktig grej. Inte bara ge. Vi kan ge på massa olika sätt. Vi kan ge snålt. Vi kan ge minsta möjliga. Vi kan ge under vår förmåga. Men att ge generöst, det kommer få oss som kyrka att ha resurser, att ha möjlighet att hjälpa människor och bry oss om människor. Så var en generös givare. Så bli en del av Kristi kropp. Bli en kristen. Gå med i uppdraget. Ta med en vän. Välj gemenskap. Ge generöst. Det här är fem tydliga steg, handlingar som du och jag kan ta för att tydligare koppla upp oss själva, bli en del, liksom engagera oss och se till att vi är uppkopplade i det som är Guds plan för att Jesus Kristus ska bli synlig här på jorden. Ska vi stå upp tillsammans och ska vi läsa ett sista bibelord. Jakobs brev 1:22-25. Och jag, sen 2020 så har jag börjat stryka över alla biblor som jag predikar över. Och så har jag olika färger för alla år. Det är jättekul faktiskt att sitta och titta i. Och så är det också väldigt avslöjande, för då märker man vad man inte har predikat. Vad man inte har varit inne i och vilka böcker man inte ens liksom har öppnat. Men, och så tänkte jag på det här biblordet. Så här, ni som känner mig, ni tänker att det här är ett biblord Simon har predikat många, många gånger. Men faktum är att jag har inte gjort det. Det är Martin som brukar predika om det här biblordet. Det står i Jakobs brev, kapitel 1. Och vi har verkligen velat poängtera under några års tid. Liksom en hälsosam gemenskap. En sund gemenskap, fri från press och orimliga förväntningar. Fri från liksom att du ska alltid känna att du gör lite för lite. Och jag är mån om att vi fortsätter med det. Att vi har fokus på omsorgen som genomsyrar hela kyrkan med hälsa. Och jag tror det är så viktigt. Och på samma gång, inte men på samma gång, så tror jag också att vi behöver utmana varandra att ta ett nästa steg. Att vara med, att vara delaktiga. Jakobs brev 1:22 och framåt står det: var ordets görare. Inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Frihetens fullkomliga lag, den lockar oss till handling. När vi förstår friheten i Kristus, då agerar vi också utifrån det. Och vad är ditt nästa steg?